It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, då är vi tillbaks med ett till Deep-podden-avsnitt där vi ska surra lite hockey inför säsongen, för det har hänt lite små saker med lagbygget sen vi talades vid senast. Och med mig har jag som vanligt Jonas Tegnér. Hej, hej.
Hej Robin, hej. Är allt bra med dig? Det har varit poddinspelningen hela kvällen för dig om jag har förstått rätt.
Ja, och inför podd igår och har vi knappt kommit hem från Irland. Och, så att, nej, det är full rulle, absolut. Men vi har väl alltid tid för lite mer hockeysur också. Så att, speciellt när Djurgården har, eller KG har fått in en back av Stefan Elliots kaliber.
Ja, det är ju faktiskt det är väldigt trevligt, får man ju säga. Det, jag får, alltså, lägga till här att Stefan Elliott var ju faktiskt ett namn som vi bollade upp. Jag vet inte om vi gjorde det i podden, men vi pratade om vid sidan av ganska tidigt på sommaren. Och tänkte liksom att det här skulle kunna vara en spelare man kanske skulle vilja safta på lite pengar liksom sådär, och ha som en riktig första back liksom. Så det kändes inte helt omöjligt. Men då var det ju så att han försvann ju ganska fort ifrån de tankarna, med tanke på att det stod att han hade ju liksom signat för ett tjeckiskt lag. Det var bara det att det inte var officiellt än. Så, liksom, så det gick ju inte att se riktigt på Elite Prospect till exempel att han hade en klubb, utan det var ju liksom någon nyhet som hade sipprat ut om att han har signat här och ska presenteras. Men ja, så att man glömde ju bort honom liksom så. Och sen, ja, helt plötsligt så.
Ja, vi försökte ju värva honom i slutet på förra säsongen. Han var ju inte, han var ju lite förbipasserad i kön där i Frölunda. Och sen så vet jag att vi har försökt värva honom innan dess också. För flera år sedan, men det krävdes för att vi åkte ut för att han skulle lockas.
Ja, precis. Det var den moroten han behövde. Nej, alltså han hade väl näst mest istid första säsongen i Frölunda och låg väl strax över 3 minuter i powerplay per match också. Och sen till den här säsongen så har han ju halkat efter lite grann i hierarkin helt enkelt, när de har tagit in spelare som Andreas Borgman och kanske framförallt Ryan Lash och Spacek, som har ätit väldigt mycket tid i powerplay. Så att där har han ju knappt spelat någonting i år. Liksom så att det var väl förståeligt att han inte skulle vara kvar där. Men att det skulle vara det hockeyallsvenska mörkret som skulle locka, det kanske man inte hade räknat med.
Nej, en del i... hur höga förväntningar har du på en back av den här kalibern då i hockeyallsvenskan?
Alltså jag har nog ganska höga förväntningar på honom ändå. Alltså han är ju bekant med svensk is framförallt, vilket ofta kan vara någonting som man funderar på när man tar in en transatlant i det här. Han har ju spelat även i HV71 säsongen 17-18 dessutom också, så jag tror nog att han kommer nog kunna göra väldigt mycket nytta i Hockeyallsvenskan ändå. Jag menar, han är den här typen av back som alltså som försvarar liksom det egna målet med hjälp av bra puckinnehav hela tiden. Det är ju sådana backar som jag tycker är väldigt trevliga. Så att jag tror att han ska nog vara topp tre åtminstone av alla backar i Hockeyallsvenskan. Jag har svårt att se någonting annat.
Tyvärr så kommer ju den här värvningen med en liten hake. Och det är ju inte så otippat, men det blir ju ett artistkontrakt där Stefan Eliott ska ansluta först i november. Och det specificeras ju inte helt när i november. Men vi har ju några matcher tidigt i november där den andra, fjärde, sjätte och sen ett uppehåll till den 15. Så om vi säger att han kommer in och spelar den 15 november, då missar han alltså 16 matcher av säsongen.
Ja, hur det känner... är ju mycket. Alltså, ja, det är... alltså,
hur känner man? Alltså det är en lite konstig situation här när vi har signat både Cameron Schilling och Elliot och liksom ska gå och vänta på våra två absoluta toppbackar. Eller är det liksom fine?
Alltså, hade det bara varit Stefan Elliot så då hade man, alltså om man tänker så här, hade vi liksom fått reda på i november att nu har vi signat Stefan Elliot, han kommer in inom en eller två veckor, då hade man ju varit svinnöjd liksom så. Det hade ju varit absolut kanon. Men nu är det liksom, som du säger, vi har två stycken ledande backar. De kommer ju antagligen käka absolut mest istid utav våra backar när vi tittar in i de kolumnerna i januari. Det blir ju lite, alltså lite smolk i bägaren blir det ju liksom sådär. För att nu är det ju ändå så att vi är i en situation där vi har sex stycken backar just nu. Och vi har väl åtminstone bara en back som vi kan se som en direkt spelförande back. Det är lite knepigt. För det är ändå ett antal matcher. Alltså nu ska man komma ihåg att Cameron Schilling, han kommer troligtvis bara missa sex matcher, kanske sju. Så det är väl inte jättemånga på så sätt, men man vill ju inte hamna i ett sånt där läge där man liksom har tappat en hel del poäng liksom, så där man känner att det är uppenbart på grund av att vi har liksom lite knepigt med spel från bakplan liksom.
Ja, vi surrade ju lite om det här fenomenet redan förra gången när vi pratade om Cameron Schilling och att han skulle ansluta efter sex matcher. Nu adderas det ju av att Elliot ska komma in ännu senare, alltså mycket senare till och med. Så att, det blir lite konstigt, det blir lite klurigt när det är vår första och andra back, som du sa. Det hade ju varit naturligt att gå in i en säsong och sen värva en back i oktober och en i november, att liksom spetsa. Men även då hade man ju troligtvis inte värvat liksom sina två bästa backar under säsongen. Det är ju ganska ovanligt. Även om du kanske adderar en sån under en säsong. Men när man sitter i den här situationen och får chansen att signa Stefan Elliott, då tar man väl den, eller? Alltså liksom det här är inte tillräckligt mycket smolk i bägaren för att man inte ska göra det.
Nej, absolut inte. Jag är jättepositiv till det här liksom så där. Men det är väl mest att vi har väl varit lite halvt negativa kring det här liksom så, men jag tror att det har varit också för att det har ju målats upp lite grann en bild av att vi ska ha liksom så väldigt mycket av våra grundpelare färdiga när vi går in i säsongen, och sen vet man ju alltid att det kommer att addera spelare och det kommer att ändras och hur truppen ser ut och sådär, men det här har ju varit så viktiga positioner som det känns som att de har liksom inte riktigt täckts upp. Nu har de ju täckts upp, men det är ju liksom, det är ändå om ett litet lite ta, så att jag kan liksom inte låta bli att mungipen åker ner lite grann liksom sådär, så även om jag överlag är väldigt, väldigt nöjd med hur vår backsida kommer att se ut sen.
Ja, och det här förklarar ju det som har varit lite fundersamt de senaste veckorna. Det är ju det här jag snackade om, att vi ska gå in i säsongen med nio backar under kontrakt i alla fall. Och i och med att Chilling och Elliot ansluter sent, då måste vi egentligen ha den där nionde backen. Det blir liksom lite bakvänt bygge, eller omvänd bygge eller vad man ska säga, där man behöver täckning i början på säsongen.
Ja, med bredden man... liksom. Ja.
Ja, exakt. Det brukar ju vara tvärtom, att du breddar ju längre säsongen går för täckning. Liksom. Men nu måste vi ha täckning innan dess. Och ja, KG har ju snackat om att man vill ha in en stor stark back som kan få stopp i spelet. Vi har väl känt att vi har nog med det redan. Men hur resonerar du här med back 9? Alltså, för så länge Chilling och Elliot inte är på plats, då är det ju spelskicklighet som saknas. Men det är egentligen bara medan de är borta som det behövs. Eller?
Ja, och spelskicklighet kostar ju gärna lite pengar också. Alltså, så är det ju. Det är åtminstone lite mer pengar oftast. Så att jag tycker att det är lite svårt faktiskt. Jag har funderat lite grann på det här inför att vi skulle prata om det. Liksom, så här, hur jag tänker i det här fallet. Och, men jag tror väl att jag landar väl egentligen i att det räcker med att det är en hygglig back åtminstone, liksom så där. En kropp in, så kan vi istället lägga ganska mycket istid och mycket förtroende på en sån som Kevin Karlsson, så att han får liksom en bra plattform här nu i början på säsongen och faktiskt får kratta sin egen manege lite grann, liksom så där, så att inte han blir helt åsidosatt sen. För jag tror att det kan bli en väldigt viktig spelare för oss sen. Så att jag har ju svårt att se också att pengarna riktigt finns för ytterligare en spelskicklig back på den nivån man gärna hade velat haft, såklart, liksom så där. Så att för mig är det helt okej om det är så att man kanske till och med kan låna in någon spelare. Det är inte det jättelätt att hitta i början på en säsong. Sådana spelare är lite lättare att hitta lösningar med senare, lite senare in på året, när spelarna kanske börjar sätta att istiden inte är som de vill ha dem, eller ja, så att men det är väl lite sen så jag tänker just nu faktiskt. Sen i och för sig, jag skulle vilja lägga, förlåt, vi kommer väl in på det lite grann på försäsongsmatcherna när vi ska prata lite grann om den. Jag tycker en sån som Linus Andersson faktiskt har varit en liten positiv överraskning också i sitt allround-spel, måste jag säga.
Om vi ska gissa vem en eventuell sista back kan bli, så är fortfarande en sån som Johan Alm på marknaden. Nu ryktas ju han till AIK också. Men det är ju en back som knappt har spelat på 2 år. Så att om man vill verkligen ha någon som kommer in och spelar här kortsiktigt, så du behöver ju en tillgänglig kropp medan de här 2 spelarna är borta, så att säga, Chilling och Elliot. Det är ju det som är det viktiga. Det kan ju vara någon som helt enkelt blir nummer 9 när de här är inne, och då krävs det ju 3 skador för att man ska spela, liksom.
Ja, precis.
Och hur känner vi där? Alltså, man får ju skriva korttidskontrakt också, så att något sånt skulle ju kunna ske.
Ja, alltså...
inte många uppenbart tillgängliga backar.
Nej, det är lite halvknepigt med det, faktiskt. Alltså, för jag vet att jag bollade upp ett antal namn förut, men jag tror att alla de kan vi liksom avskriva direkt nu, för jag tror att det är de flesta av de spelarna är ju spelare som skulle vara lite dyrare, och jag tror inte att det är såna pengar vi vill eller kan lägga just nu.
Nej, och alltså, det är inte så många spelare som är kontraktslösa längre.
Nej.
Som har uppenbar koppling till oss eller till Sverige, liksom. Vi har en Oskar Eklund som vi känner honom som, men som nu heter Oskar von Sivers, som spelat i Södertälje de senaste 2 åren, som är kontraktslös, som är 34 år. En sån kan väl finnas på en radar, liksom. Men många av de namnen som ligger där nu känner man ju också att, liksom, hade vi inte signat dem redan om vi nu ville, liksom. Kan en sån som Nils Strandberg Sarén vara aktuell, att man liksom förlänger det lånet?
Ja, det skulle han väl eventuellt kunna vara. Det beror vi helt på hur hans klubb Huddinge ställer sig till det.
För där ska det ju vara någon form av etta, liksom. Det gissar jag. Mm. Det vore ju konstigt om de är helt okej med det.
Ja, men precis. Det skulle ju antagligen vara stora delar av oktober ut, liksom, dessutom också. Så att det... Ja, jag vet inte. Jag tror att det var lättare för dem att låna ut honom i augusti. om man säger så. Nu är det väl inte så... Nej, jag har svårt att se att de skulle gå med på det faktiskt, i deras uppstart.
Ja, de är ju fortfarande en sportslig... Ja, sportslig säger man. Syfte med säsongen.
Ja, precis.
Så att, det är väl så. Men det vore ju konstigt om den här nionde backen som bara ska fylla ut är någon till typ av transatlant som kommer.
Nej, det känns ju inte så troligt. Det är därför jag räknar bort givetvis många av de där namnen som jag pratade om förut, som jag bollade upp liksom så. Det känns ju inte som att någon sån spelare skulle vara aktuell faktiskt. För att det så skulle vi inte lägga de pengarna, ja, som jag redan har sagt. Och sen, ja, nej. Som sagt, nej. Ja, det tror jag faktiskt inte på.
Mm. Överlag då, nu är ju backsidan, om vi ignorerar den här nionde back som ska in. Vi har ju varit kritiska till den, men nu känns den väl ganska... Nu känns den ju... Den har ju gått från att vara liksom under genomsnittet i Hockeyallsvenskan till en av de klart bättre. Med den typen av spets som har kommit in.
Ja, det får man ju säga. Alltså,
när alla är här, ska sägas.
Ja, alla är här. Ja, men precis. Ja, alltså, både Killing och Stefan Elliott, alltså de två backarna som har kommit in här nu, de som vi har väntat på, de har ju varit exakt utav det snittet som vi har velat haft. Vi har ju liksom varit rädda för att en av de här backarna kanske enbart skulle vara liksom en stor stark back som hade ett litet halvt, kanske ett mediokert puckspel liksom så. Men nu har vi ju fått två stycken spelartyper och spelare som vi är väldigt nöjda med, så att jag menar det är ju faktiskt helt kanon. Det gäller bara liksom att vi ska rida ut hela det här ända tills november, så att vi inte sätter oss i en jättetokig sits liksom så. Men jag tror ju som sagt att det kan funka ganska bra om vi ger ett ganska stort förtroende till en sån som Kevin Karlsson, och bara vi får in någon kropp till också. För det kan ju dyka upp, man kan ha otur och åka på två skador samtidigt på två stycken backar till exempel. Och så att, ja, det är väl det då liksom så. Men annars måste jag ju säga att jag är ju väldigt nöjd nu faktiskt, som det ser ut på pappret.
Yes, då går vi vidare på nästa grej. Vi har ju spelat fyra försäsongsmatcher här. Har du hunnit bilda dig en uppfattning om var vi står lite bättre, eller?
Ja, det får man väl säga. Alltså, ändå. Vi ska vara ganska nöjda med hur offensiven ser ut. Det måste jag säga. Så fort vi får lite tryck så tycker jag att vi vaskar fram saker hela tiden. Ytterell har gjort han har varit ett bra tillskott liksom så i det offensiva spelet framförallt. Kevin Karlsson har ju klivit fram en hel del och varit nästintill, ja, men ganska så avgörande faktiskt måste jag säga.
Det en grej om Kevin Karlsson, det är att ska man säga någonting positivt med att våra toppbackar ansluter lite sen, så är det att Kevin Karlsson kommer ju verkligen få chansen att sink or swim, så att säga, i en större roll inledningsvis.
Precis.
Man är ju lite orolig att han liksom ska få en lite för liten roll när de här har kommit in. Att man, det var jag tänkt att säga, att man sätter typ Linus Arneson med en av våra de här Elliot eller någonting, för att man ha ett old school tänk av att vilja balansera ut backparen och så vidare. Och att Kevin Karlsson då petas ner en bit i hierarkin. Men han kommer ju verkligen få chansen inledningen på säsongen att visa att han är för bra för att petas ner. Och det ser han ju ut att ha gjort hittills ändå, eller?
Att ha visat det, ja. Absolut.
Ja.
Ja, men
det måste han ju visa i serien då. Träningsmatcherna betyder ju inte smack.
Nej, ska man vara helt ärlig, Tingsryd som de mötte här nu senast också, de var faktiskt riktigt skrala. De var ingen vidare. Jag har ingen riktig aning om de saknade flera spelare eller hur deras schema hade sett ut innan och sånt där, men de var faktiskt riktigt skrala. Det var Djurgården behövde inte förta sig i egen zon nästan alls, utan de kunde ganska lätt freda kassen och faktiskt ta sig ut ur zon också. Mm. Men där har vi någonting som jag tycker att där finns det fortfarande lite brister, och de har spelat liksom lite huvudlöst i egen zon kan jag tycka, åtminstone de här första träningsmatcherna i den här av de här senaste fyra då, liksom så som vi inte har pratat om tidigare, i Västerås, Modo och i viss del även mot Kristianstad, kanske framförallt i början på den matchen, för där hade vi en första period som var riktigt, riktigt dålig faktiskt. Men där har det varit lite grann så att man har gått lite för hårt helt enkelt i egen zon. Vilket har ju slutat med att man har ju sorterat bort folk. När man väl har vunnit puck så vet man inte riktigt var man har sina gubbar. Och så slår man bort pucken och så blir man av med den och så blir det tryck igen. Och så håller det på lite grann så där. Men det var ju någonting som var i princip... Ja, sen period två mot Kristianstad så tycker jag att man har skött det ganska bra faktiskt. Man har haft lätt för att ta sig ut ur zon och sen skapa tryck liksom så där. Och mot Tingsryd då, i och för sig som jag var lite grann inne på, jag tyckte att de var ganska bleka liksom så. Då behövde man ju inte spela speciellt aggressivt i egen zon överhuvudtaget, utan då tyckte jag att man... stora delar av den matchen bara kunde liksom bevaka eget slott och gå ut med en eller två gubbar liksom så där och stöta lite grann, så fick man liksom pucken efter en liten stund utan att behöva göra så överdrivet mycket. Så att det är väl, det känns som att det är på väg åt rätt håll i alla fall, och jag tycker att det är en bra grej att åka och möta Kristianstad och Tingsryd borta, tycker jag är värt att ta upp faktiskt, att liksom att ta sig till de här hallarna ganska tidigt så att man får veta hur det ser ut, att det är små lader liksom så där och hur de spelar och hela den biten liksom så. Men det, nu tror jag i och för sig inte att killarna blev så där överdrivet jätterädda utav de här matcherna, men jag tyckte att den roadtrippen var ganska, det var ganska bra tänkt ifrån ledningen när de planerade in det faktiskt.
Ja, hur känner du dig trygg i det målvaktsspelet vi har fått hittills då?
Jo, men jag tycker väl att det har varit ganska stabilt faktiskt, måste jag säga. Det är, Galaida släpper väl en ganska billig puck mot Kristianstad första, eller ja, den enda han släpper in det. Men alltså han räddar ju Djurgården i första perioden när man är riktigt svag där bland annat. Olof Lindbom heter han. Lindbom höll ju nollan mot Modo, var väldigt stabil i den matchen, och jag tycker att det har sett bättre och bättre ut, och det kan också ha lite grann att göra med att försvaret har blivit lite bättre också, så att det har väl gått lite hand i hand där. Jag har väl inte varit speciellt orolig liksom så, med tanke på att vi har spelat väldigt svagt i egen zon innan dess liksom så, då är det inte så jävla lätt att göra superinsatser. Så att, jag är fortsatt positiv över vårt målvaktspar.
För där pågår det ju fortfarande någon form av liksom rykten eller önskemål eller diskussion kring Niklas Svedberg. Vi kommer ju vara i en situation där vi måste ha en till målvakt under säsongen på grund av att Lindholm kommer spela JVM. Men det kan ju vara så att man helt enkelt bara överlever de matcherna med att plocka upp sin J20-målvakt som två bakom Galaida, de matcherna. Det går ju också.
Ja.
Men man blir väl inte förvånad om det fortsätter vara någon form av diskussion med Niklas Svedberg?
Nej, alltså jag skulle bli förvånad om det inte är så att Svedberg kommer in där. I vilken form, alltså om det är ett korttidskontrakt eller säsongen ut, det är väl, det beror nog lite grann på hur det går. Alltså hur det ser ut under tidiga hösten liksom sådär. Alltså hur trygga känner de sig med Carl Lindbom och Galaide. Jag tror att jag sa Olof Lindbom tidigare. Det är hans brorsa för övrigt som också är målvakt. Då får jag väl be om ursäkt om det. Men jag tror nog att lite grann att det beror på hur hösten ser ut för dem faktiskt. För att annars är det nog så att de kan mycket väl vara nöjda med att köra på Galaide de matcherna där Carl Lindbom är borta. Och plockar upp en junikeeper som två.
Mm. Special team som jag har hållit lite extra öga på här under första säsongen också. Att, hur vi har valt att formera powerplay. Och då har vi haft en första powerplay-uppställning där vi har haft ytterell på blå med Olle Liss och Noah Östlund på halfwall och Kryger Brodin som ja, lite fria forwards framför slott då, så att säga. Det känns för som det bästa vi kan forma just nu, va?
Ja, det är det väl. Men jag skulle vilja säga att den andra powerplay-formationen som också har varit mer eller mindre intakt under hela försäsongen har sett väldigt bra ut också. Alltså, det är minst lika bra nästan. Så att det är... jättetrygg med hur powerplayet har sett ut faktiskt. Alltså det känns skitbra.
Där har vi för mycket spets för att inte få något att fungera. Alltså liksom så är det ju bara.
Ja, ni, ja, men alltså, lite så faktiskt. Alltså det, så är det. Det är en sån bra mix i spetsen också. Liksom. Allt ifrån skyttar till speluppläggare till rena bra brunkare också. Liksom så runt kassen och sånt där. Bra duellspelare. Så att det hade varit väldigt konstigt om man inte hade fått till något bra powerplay faktiskt utav det.
Mm. I andra uppställningen har vi haft Kevin Karlsson på blå och sen så har vi haft Lekkeri, Mäcki och Norman på varsin half wall och sen Rensfält och Tim Södlund har ju spelat i powerplay också, men att han missade några matcher med sjukdom, då fick Fredrik Forsberg spela istället, men det är ju väldigt, väldigt mycket skicklighet där sett till den hockeyallsvenska nivån vi befinner oss på. Det där kommer ju att bli bra. Och dessutom adderar man, alltså det är inget snack om att Stefan Elliott kommer spela powerplay, det är ju liksom hans paradgren. Men får vi också se om Cameron Schilling tar sig in på Kevin Karlssons bekostnad eller dylikt, eller om man då väljer att maxa Schilling i 5-5 istället. Eller det.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Där är man inne på lite det som vi funderar kring med boxplayet också. Att hur ska man distribuera sina toppspelare? Jag brukar ju vara av åsikten att man inte ska slösa bort lite kraft och energi från sina bästa spelare i boxplay. Att du kan sätta ett fungerande boxplay bara du har ett vettigt system. Och att det finns en anledning till att de flesta lagen ber sina sämsta spelare att spela i boxplay. Liksom. Men när man har så enormt skickliga tvåvägsspelare som Kryger, Brodin, Rensfeldt, Norman... Alltså, ja, ska man nyttja dem i boxplay också då? Eller ska man spara dem till 5-5 och PP? Addera fler minuter där? Vad känner du?
Jag tycker det där är jättesvårt faktiskt. Alltså det är... jag tror att det är väl en fråga för... det är ett jättetråkigt svar, men alltså det måste ju vara en fråga hur deras fysiska status är. Alltså hur man bedömer att de klarar av det liksom sådär. Det är... För att det är så knepigt när man har så pass otroligt alltså skickliga boxplay-spelare som även är liksom som ska vara offensiva motorer för laget liksom så i Kryger och Norman och så liksom och Brodin. Så att jag tycker att det är svårt faktiskt. Jag menar vi har ju ett annat forwardspar i Emil Berglund och Fredrik Forsberg som annars spelar då i fjärde. Som är ett bra boxplay forwardspar. Alltså se till så att de alltid liksom så här, alltså får köra. Sen kan man väl nästan rulla runt på de övriga liksom så. Helt beroende på dagsform och fysisk status liksom så där. Så, men jag tycker att man inte ska försöka nyttja Kryger och company liksom så här, även i boxplay. Men att det lite grann får vara lite beroende på dagsstatus liksom så där. Men... Ja, det är en svår, jättesvår fråga faktiskt. Väldigt, väldigt bra fråga.
Alltså det bästa är ju om, jag skulle nog ändå inleda med att bygga kring en Emil Berglund och Fredrik Forsberg, att de liksom börjar i boxplay och sen kanske en andra formation med, ja, jag vet inte, men och sen om det inte håller, då får man väl gå, då tvingas man väl gå till sina toppspelare. Men det allra bästa är ju om du kan bygga ett fungerande boxplay utan dem. Så är det ju. Jag hade nog ändå så, försökt jobba in Emil Berglund och Fredrik Forsberg som startspelare i boxplay, och sen så i boxplay nummer två ha en Kryger med Brodin eller en Norman med Rensfeldt. För då kan man ju, alltså när man får in sin femte gubbe vill du ju ha ett lag på banan som, alltså du vill ju ha, vad ska man säga, det är ett ganska bra läge där att etablera tryck tillbaka liksom, om när du får in det femte gubbe. Du får ju liksom lite momentum av det, och då, om du då har ett relativt fräscht andra par i boxplay som inte bara ska vinna puck och sen dumpa ner och gå på byte för att sen få in sin första kedja igen, då är lite vunnet där.
Ja, precis.
Känner du kring backarna i boxplay då? För där känns det som att vi har tränare som ändå kommer föredra Sajut-gubbarna, eller?
Ja, alltså så är det väl. Nu har vi inte haft så jävla mycket backar liksom så att det är ju de backarna vi har haft typ som mer eller mindre spelar boxplay nu, men jag alltså där kan jag väl tycka liksom att känner man att en sån som Alexander Falk exempelvis gör det bra i boxplay, jag tycker att han har gjort det ganska bra i boxplay, han hade en väldigt stor roll i Vita Hästen också i deras boxplay bland annat, och gjorde det faktiskt ganska bra där. Alltså då tycker jag att då kan de få käka en hel del istid där liksom, så jag menar tillsammans med en sån som Hedström och Arnesson liksom. Så att det, jag tycker väl att jag tycker att det är helt okej att det är liksom den pucken dumpas när den väl vins liksom, så där. Så att ja, men det är väl ungefär så jag kände det.
Ja, alltså det blir ju där de får svälja mycket istid helt enkelt. Inte för att de nödvändigtvis är jättemycket bättre så. Jag tror att en sån som Killing kommer att gå in och spela mycket boxplay.
Ja, det tror jag också.
För han ser man ju som liksom tvåvägsbacken som är vår etta. Liksom. Mm. Och sen får vi ju se vem vi bygger kring i övrigt. Men det börjar ju sätta sig. Det gör det. Allt mer, allt vi jobbar kring. Kåga har ju sagt att man ska komplettera forwardsidan också. För vi har ju 12 forwards nu, varav en är skadad. Och det är Liam Ögren som inte har spelat på länge. Och det är en axelskada ska sägas, och inte hjärnskakningen som vi fruktade. Så han ska rehabba lite. Men om vi ska säga att då börjar ju komma in någon forward till. Och vad tänker vi där då?
Ja, alltså det... Här är
de har ju haft ett par juniorer som har varit upp och kört här som ändå gjort det bra. Frilén och Blomgren och så vidare. Men om man då fortfarande säger att man ska komplettera med forward, då lär det ju vara någonting nytt som kommer in och inte att man promotar in-house så att säga. Eller?
Ja, jag tror ju det. Jag tror att man vill ha in någon seniorkropp till minst liksom så. Man har ju förstått också det att man kommer ju bli av med en hel drös med spelare där till JVM bland annat. De har ju som vi har varit inne på, de har ju något landslagsläger där i november dessutom också. Och då lär ju nog ganska många försvinna. Dessutom, då tror jag nog inte att de kommer att stå över nu som Noah Östlund gjorde nu senast här. Så att jag tror nog att man vill nog ha in några ytterforwards framförallt. Åtminstone en skulle jag väl tro. Troligtvis två stycken redan nu. Det beror väl lite grann på hur den här långsamma marknaden fungerar. Hur det ser ut. Ja, jag känner väl inte riktigt att det måste ju inte vara något jätteflashigt namn här. Det har vi ju varit inne på innan också. Vi har väldigt mycket spets just nu liksom så. Men någon som kan gå in och göra jobbet liksom.
Har vi några namn vi funderar på då?
Nu har man ju liksom sådär EP-surfat lite grann då liksom så, och tittat vad som finns fritt och så. Jag la märke till exempel en gammal Djurgårds junior som heter Rasmus Ahlholm som är kontraktslös för tillfället. Som har spelat med Marcus Kryger och han är lika gammal som Kryger och Norman där i de krokarna åtminstone. Sen när det var dags med seniorhockey för hans del så blev det division 1 i ett antal år innan han till slut hamnade i Norge och spelade där. Har gjort mycket poäng i Norge också liksom. Han vann till och med poängligan ett år där. I fjol så spelade han i Storhamar tillsammans med Patrik Thoresen till exempel innan han halvvägs in i den säsongen lämnade för tjeckiska ligan. Och jag vet inte, det kanske skulle kunna vara ett litet breddnamn sådär, så som kanske till och med kan göra någon enstaka poäng liksom så, även om det är väldigt svårt att översätta norska poäng till hockeyallsvenska poäng om man säger så. Men som sagt, Djurgårdskoppling, Stockholmskille, ja, det finns ett par saker där som gör att man lätt kan tro att det inte skulle vara helt omöjligt om inte annat.
Mm. Några andra namn som ändå har tydlig Djurgårdskoppling som inte har kontrakt, så ska vi säga att alla de här spelarna har ju inte kontrakt av en anledning. Typ en Niklas Bergfors som jag nämnde innan, det lutar väl kanske att han lägger av. En Niklas Danielsson som 37 år gammal, inte fick förlängt med Brynäs, var aktuell för att spela i Almtuna, verkar inte bli av, jag vet inte riktigt varför, men så är det. Och det var ändå en kille som verkligen gillade Djurgården en gång i tiden, så att, vem vet. Annars så, Oskar Bjerkelius som vi släppte har ju fortfarande inte fått något nytt kontrakt och jag hade ju varit okej med om han var vår 13:e forward i Hockeyallsvenskan. Han var absolut inte till bra för att vara vår 13:e forward i SHL, men i Hockeyallsvenskan så skulle jag kunna tänka mig det. En annan Hockeyallsvensk spelare som varit runt lite de senaste åren som saknar kontrakt, en spelare som KG förmodligen känner väl, är ju William Fällström, lillebrorsan till Alexander Fällström, och han spenderade ju förra året i Tingsryd och Vita Hästen och sen så gick han till Norge under förra säsongen, gjorde inte så många matcher så där, men det är också ett alternativ om man bara behöver en 13:e forward så att säga. Det beror lite på vad det är som ska in, om det bara ska in en kropp liksom. Det är ju det vi har varit inne på, att vi behöver bara bredd, vi behöver liksom inga ytterligare spets så, utan jag hade varit nöjd med någon av de alternativen i alla fall. Hur känner du?
Jo, men det hade jag varit också. Alltså så. Det är klart att det finns ett och annat kanske lite mer spetsigare namn liksom så på marknaden. Jag menar som exempelvis Jussi Ikonen som faktiskt har gjort en liten vända i Djurgården bland annat. Som är nu kontraktlöst. Righted forward då, om ni minns. Han skulle ju kunna vara ett namn liksom så, men det känns som att det är liksom en liten, lite högre hylla, alltså så. Det är, jag tror inte att det är så aktuellt faktiskt, utan ska det spetsas med några forwards så då tror jag att det är lite senare som det kan bli aktuellt liksom så, inte nu liksom så för att täcka upp under den här hösten och sen JVM där. Jag tror inte att det är en prioritering man gör faktiskt.
Nej. Ja, har du något mer du vill tillägga om det här, eller?
Nej, inte så mycket. Alltså vi kan väl nämna till exempel Mario Kempe och Lukas Vejdemo lite grann. För det kom ju ut, det var ju en, i Sportbladet där så har de ju sitt, det heter väl inte Silerummet, de har någonting annat, kallar de det för i alla fall. Men då stod det lite kort om Mario Kempe och Lukas Vejdemo i alla fall, så de hade pratat med. Och de båda två håller ju på att rehabbar skador. Lukas Vejdemo var ju inne på senaste gången vi spelade in podden att han drog ju sönder låret i april-maj någonstans där och håller på att rehabbar och är väl tillbaka i spel liksom tidigast november-december där någonstans. Han hade liksom, jag vet inte om de hade något citat från honom, men framförallt så stod det att han hade ju valt att inte träna med Djurgården nu för att han inte ville liksom låsa upp sig sådär. Så. Att han skulle känna att det, då skulle han bli liksom lite för mycket kopplat till Djurgården i det läget. Där fanns det väl annat intresse. Jag tror att det var bland annat Brynäs som var lite intresserade där också. Men det var väl lite oklart huruvida långt de hade kommit i de tankarna, med tanke på att han faktiskt är skadad för tillfället och man vet inte riktigt när han är tillbaka i spel liksom så. Och i Mario Kempes fall så vet inte jag riktigt hur länge han är borta, men det var väl också nu under hösten här så. Och där hade man väl det stod nog någonting om att han hade 5 stycken SHL-klubbar som var intresserade av honom liksom så, och att han var lite så här, ja, han lät väl lite halvöppen för Djurgården i Hockeyallsvenskan liksom så, men jag vet inte exakt hur öppen han är i slutändan faktiskt är till det. Det
känns som att han har en självbild av att han är lite för bra för Hockeyallsvenskan. Alltså han uttalade sig för något år sedan och snackade om att han inte ens ville spela i Sverige för att han tyckte ligan var för dålig typ. Så att ja, jag vet inte. Och hur som helst, både Veidemo och Kempe är skadade nu och vi vill ju ha bredd nu.
Alltså, ja, precis. Ja, exakt. De är ju inte speciellt aktuella för den här diskussionen på så sätt. Men det kanske skulle kunna vara sådana spelare, alltså sådana spetsforward som man väljer att öppna plånboken lite för senare då, liksom så. Huruvida de är intresserade eller ej.
Ja, vi har fått in lite frågor här som vi ska ta. Vi har väl tagit det mesta i farten, ska sägas. Är backsidan tillräckligt stark fram till november? Det är vi väl inne på att det kommer ju vara vår Achilleshäl fram till dess, men det får vi väl helt enkelt stå ut med. Alltså det, vi har vad vi har.
Ja, precis.
Och sen så här,
vi hoppas väl lite grann att, ja, förlåt.
Ja, så Killing kommer ju in efter 6 matcher, så det borde inte vara så illa. Alltså, hade både Killing och Elliot kommit in efter 16 matcher, då hade det varit svettigt alltså.
Ja, så är det.
Så att, ja. Vi har också fått frågan vem vi tycker har imponerat mest under försäsongen. Jag skulle väl säga att det är Kevin Karlsson.
Ja, Noah Östlund också får man väl nämna.
Ja, han är ju definitivt visat att han kommer vara kapabel att ta en större roll i laget. I övrigt har väl alla varit ganska förväntade, eller?
Ja, det tycker jag. Alltså som sagt, Linus Andersson var jag lite grann inne på. Jag tycker att han har överraskat lite grann. Så där. Alltså han har varit involverad offensivt en hel del, måste jag säga. Det har till och med blivit ett par poäng liksom så. Så att, han har väl överraskat lite grann. Jag tycker att han är ett litet utropstecken ändå liksom så. Annars så har det nog varit något sån här i linje. Kevin Karlsson har ju varit bra, men det trodde vi väl ändå att han skulle vara bra också liksom så, men ändå varit positivt att se att han har liksom blivit bättre och bättre för varje match. Så att det är väl därför jag känner mig lite tryggare liksom så med hur vi ska klara av den här perioden innan vi har både Killing och Elliot på plats. Jag tror att vi har åtminstone en back här då som kommer kunna ta en ganska stor roll faktiskt.
Mm. Sen fråga, vad känner ni kring att vi har varit 3 transatlanter nu när vi skulle satsa på Stockholm och därefter Sverige? Jag vet inte om Djurgården sa någon gång att man liksom skulle satsa svenskt eller Stockholms. Liksom. Alltså det kändes ju mer som att det var ett ställningstagande när man sa hej då till alla transatlanter när vi åkte ur. Men jag vet inte om det liksom, jag uppfattade inte det som en signal på att vi kommer inte ta in några transatlanter kommande säsong, eller?
Nej, jag försöker komma ihåg vad man själv sa då när vi pratade om det där liksom så, men att ja, det kändes definitivt som ett litet statement liksom så där att alla transatlanter de rök liksom i ett bräde bara rätt ut liksom så, men å andra sidan så tror jag att vi var ganska på det klara med att det kommer nog dyka upp ett par transatlanter när det kommer visa sig att vi kommer inte kunna värva enbart hemvävt liksom så ända till sista gubben liksom, så att ja, nej, jag har inte heller riktigt någon minne av att man uttalat sa någonting sånt liksom, annat än att man vill ha liksom en homogen grupp liksom som jobbar bra ihop så där.
Så det som har kommit in i Translantväg, det ska ju vara spets, och det ser vi ju att ha fått liksom, ja. När vi knoppade ihop backsidan i somras och vi fick besked, eller vi upptäckte väl att det kommer inte bli någon Erik Gustafsson, det kommer inte bli någon Filip Holm, det kommer inte bli någon Fredrik Claesson, då var vi tvungna att titta på spets utifrån, för den fanns ju inte kvar på svenska marknaden, så att det är viktigt att man träffar rätt där liksom, att det inte blir, och det är ju samma sak i mål, att vi väntade på Reideborn så länge och sen så när det blev klart att det inte blev någonting, Det fanns ju liksom ingen första målvakt i Hockeyallsvenskan på CV:t kvar på den svenska marknaden. Då måste man ju titta utomlands.
Ja, precis. Och jag menar, de här transatlanterna nu, Schilling och Elliot som jag har tagit in på backsidan, det är ju liksom inga chansningar heller. Vi vet vad de gör på svensk is. Liksom, så här. Vi vet vad vi kan förvänta oss om. Visst, de ska spela i en annan liga nu. Där det är absolut ett litet annorlunda spel. Men det är ändå så liksom att det är ju, risken är ju bra mycket mindre än om vi hade plockat in någon transatlant som hade gjort 25 poäng i AHL. Liksom, så. Vill jag nog ändå påstå.
Ja. En till fråga här. Många ettårskontrakt nu, frågetecken. Kan det urholka kampen att vilja gå upp och så vidare? Kanske skriver på för andra innan säsongen är slut. Många skriver på för andra innan säsongen är slut. Det är tyvärr inte något. Det är så det funkar i hockeyn, tyvärr. Jag vet inte om vi har så många ettårskontrakt. Bägge målvakterna, ja. Men där, på backsidan är det bara Elliot och Ytterell.
Ja.
Eventuellt Odelius som har gett på ett lån här ett år. Men alltså, jag tror inte att han spelar NHL nästa säsong. Så att det där får väl lösa sig liksom. På forwardsidan är det bara Fredrik Forsberg, Läckermäki, Victor Nilsson och Tim Söderlund. Och sen våra NHL-lån. Så att jag skulle nog säga att vi har väldigt få ettårskontrakt för att vara en hockeysvensk klubb.
Ja, Liam Ögren också, va?
Ja, Ögren och Östen är ju på lån så att säga. Ja, så att de...
ja just det, precis. Ja, ja, nej, det var, ja, yes. Det var ingenting.
De enda ettårskontrakten på forwardsidan är då Fredrik Forsberg, Läckermäki, Victor Nilsson och Söderlund. Och, alltså, fick man ändra det här så är det väl egentligen, ja, man skulle väl ha ett år till på typ Söderlund om man fick bestämma. Men Victor Nilsson är man ju inte så säker i att man skulle vilja ha på ett längre kontrakt. Egentligen lite samma sak med Fredrik Forsberg kanske. Så här, man vill ju ha lite flexibilitet, så jag skulle nog säga att vi har kanske till och med nått ettårskontrakt för lite mot vad man, alltså mot, man vill ju ha lite flexibilitet efter, om vi inte går upp i år till exempel och känner att man vill ändra lite saker. Precis. Och ting. Så jag skulle inte säga att vi har mycket ettårskontrakt, tvärtom.
Ja, nej, alltså jag är ganska nöjd med hur det ser ut, alltså kontraktslängden liksom, så alltså hur det har disponerats så där. Och det är väl också lite inne på ditt spår att det kanske är så att det till och med skulle ha varit ett ettårskontrakt extra någonstans liksom, så.
Ja, så Alexander Falk, ska han ha 2 år? Nej, han borde nog ha fått 1.
Ja, men precis.
Arnesson kanske samma sak också. Vi vet inte hur värt han kommer vara i Hockeyallsvenskan sett till en förmodad lön som ändå är en bra bit över ett Hockeyallsvenskt genomsnitt. Där hade man också velat sitta på 1 år egentligen. Olle Liss, jag vet inte. Han kanske... Vi vet ju att det är en bra Hockeyallsvensk spelare, men vi vet ju också att det är en spelare som har sina brister och... Jag vet inte. Där är man väl fine med 2 år, men man skulle också kunna argumentera för att 1 år hade varit föredraget för klubbens sida. Så att... Nej, jag var ganska nöjd med hur vi har utformat truppen på så vis.
Mm. Jag håller med.
Där känner vi oss ganska nöjda, va? Eller har du något mer du vill ta upp?
Nej, jag tror inte det. Jag har varit lite halvknackig på att scrolla igenom frågorna här. Jag har för mig att det var inte någon mer fråga som jag tyckte var liksom lite sådär...
Lite intressant.
Ja, Peter Hjelm frågar till exempel, har mindre andel individuell träning gjort att truppen är bättre tränad än förra säsongen och att det är mindre risk för skador? Ännu så länge bara Ögren som har haft skador från varor på grund av smällen i JVM. Alltså, det har ju varit så att Djurgården har ju tidigare i år kört liksom ett par camper under sommaren och sen har, där man har träffats under en vecka eller kanske bara ett par dagar. Sen har man i merparten av sommarträningen har ju skötts enbart på egen hand. Liksom så. Och det är ju någonting man har frångått i år. Utan man vill ju att man ska träna ihop för att dels bygga gruppen. Så där. Men för att försöka svara på den frågan är ju såklart jättesvårt. Alltså då ska man ju ha till exempel en sån som Jimmy Ölvestad och fråga honom rakt ut. Liksom så där. Så är det... Kan det här ha gett någon effekt? Liksom så kan det ens, har det här varit en faktor till att man också har velat träna mer tillsammans liksom, så att egentligen kan vi inte, jag tyckte att det var en bra fråga bara liksom, så jag kan väl bara spekulera i att man, det är klart att tränar man tillsammans hela tiden så får man ju liksom en, man får en bättre kontroll, du får ju liksom en helt annan direkt återkoppling till den som tränar, alltså om man är fystränare exempelvis, till hur han reagerar på ett schema och så, och man kan ju snabbare göra justeringar liksom sådär. Nu tror jag ju förvisso att när de har tränat själva tidigare år så har de liksom inte tränat i ett vakuum, utan det måste ju såklart hela tiden ha varit någon form av kontakt med fysteamet då liksom så, jag tror väl inte att det är helt, jag tror inte att det är helt betydelselöst, det tror jag absolut inte liksom så. Sen vet man ju också att skador och sånt där kan ju vara så väldigt mycket tillfälligheter också. Det är en väldigt komplex fråga, måste jag säga. Så, men jag tyckte att det var en intressant fråga i alla fall.
Mm. Man har liksom ingen insyn där. Dock tycker jag att det är varje år snackas om att man ska börja träna med i grupp för att bygga gruppen och så vidare. Det kan inte vara så att man gör det mer och mer varje år. Alltså det är en grej som ofta hör liksom. Men ja, där känner vi oss nöjda va? Så att vi tackar för oss.
Ja, det gör vi. Nu ska jag slå in lite paket åt min dotter som fyller 17 imorgon. Det ska bli skitkul. Så att jag är väl klar här lagom tills...
17? Shit.
Ja, hon blir 17.
Gammal är du egentligen?
Jag är 43.
Oj.
Ja, oj. Ja. Ja. Så är det när man blir chockad.
Tack för oss.
Ja, tack för oss. Det var ju väldigt intressant avslutning. Ha det bra allihopa där ute.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.